Det är onsdagen den 6 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara. Frankrike ska snart välja president. Den 10 april, alltså nu på söndag, går man till val. Är det så att ingen kandidat får en majoritet av rösterna när man röstar första gången, så blir det en till avgörande omgång mellan de två med högst väljarstöd, och det sker då 2 veckor senare, den 24 april. Och det ska sägas, en andra omgång brukar det alltid bli, eller så har det i alla fall varit sedan 1958. Om detta ska vi prata om podden idag med mina två gäster, Therese Larsson-Hultin som är utrikesanalytiker här på Svenskan, och Fredrik Segerfeldt som är frankofil och författare till boken Frankrike, en hatkärlekhistoria. Varmt välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Frankrike är ju ett av Europas största länder, en spelare på världspolitikens scen och givetvis också på den europeiska. Det EU-projekt som Sverige idag deltar i är på många sätt en fransk, tysk och mycket fransk och enskilt skapelse. Fransk kultur har både genom historien och i samtiden påverkat oss på massor med olika sätt. Men ändå tror jag i alla fall att fransk politik inte är det som vi vanliga svenskar har den bästa kollen på. I alla fall inte om man jämför exempel som är brittisk eller framförallt amerikansk politik. Vi vet förstås vem som är president och ungefär vad det är för figur. Men i övrigt så är det nog mycket som är lost in translation. Mycket vi inte vet, mycket vi inte förstår. Det är ju inte längre särskilt vanligt att man pratar språket på den nivån att man kan läsa en dagstidning obehindrat exempelvis. Och när jag kollade igenom inför den här podden hur fransk politik bevakas i svenska medier, så verkar vi inte vara jätteintresserade. Jag kollade vår egen webb och fann att Svenska Dagbladet har skrivit 11 artiklar märkta fransk politik i år. Varav 9 kom från TT, de flesta var ganska kortfattade. När jag gick till mediearkivet så visade det sig att Marine Le Pen, som är en av huvudkandidaterna i valet på söndag, har knappt 1000 träffar under året i svensk press. Vilket egentligen var för USAs före detta president, som är borta sedan över ett år, Donald Trump. Han har nästan 5 gånger så många träffar. Så kanske är vi lite dåliga på att följa fransk politik. Både gäller vi som jobbar media och ni som lyssnar på oss. Själv vet jag att jag alltid känner mig som en slurk Coca-Cola i ett glas Chateau Latour 82 när Frankrike kommer på tal. Men det ska vi råda bort på idag med våra gäster. Låter det bra tycker ni?
Yes. Absolut.
Oui. Ja, bra.
Då, bakgrunden är ju då att 2017 blev ju Emmanuel Macron fransk president, ännu inte 40 år fyllda. Han är faktiskt till och med yngre än vad jag är, och då förstår ni att han är en ungdom. En tidigare socialistisk minister som skapade sitt eget liberala mittenparti och vann med god marginal den gången mot extremhögerns Marine Le Pen. Therese, jag ska börja med dig. Om vi tänker då fransmännens syn på sin sittande president nu våren 2022 när han varit president i 5 år. Vad tycker man om honom och hur mycket gillar man honom? Går det att sammanfatta?
Jo, men han är populär. Jag kollade senaste siffran förra veckan och då svarade 44% att de tycker att han gör ett bra jobb, vilket är betydligt högre än både Sarkozy och Hollande, hans två företrädare, hade vid samma tidsperiod. Och hans popularitet har också stigit nu under Ukraina-kriget. Det har ju också länge sett ut som att han skulle gå mot en promenadseger. Och här måste jag lite grann försvara oss att vi har skrivit så lite. Jag tror att det delvis, vi är jättedåliga på att skriva om fransk politik. Det är jag den första att skriva under på. Jag skulle tycka att vi skulle skriva om det i princip jämnt. Nästan i alla fall. Men det är också det här att det har sett, som, det har sett ut som att det varit så färdigt, har gjort också att det inte, som inte funnits så mycket spänning. Nu börjar ju siffrorna ändra sig och det kommer vi säkert komma in mer på sen. Men för att, ja, populär är han, men samtidigt så finns det, tittar man djupare ner i siffrorna så finns det också ett hat, det är väldigt starkt ord, men det finns ett hat mot Macron. Mm. Som jag tycker mig, jag kommer ihåg, alltså, att jag har träffat människor när jag har rest runt i Frankrike, jag har blivit så här nästan tagen av hur starkt det är. På ett sätt som, jag menar, Hollande var illa omtyckt, Sarkozy på sin tid var illa omtyckt, men inte på det här sättet. Och jag skrev en text i helgen, som publicerades i helgen, där jag tog upp 2 böcker skrivna av politiska, tunga politiska journalister i Frankrike, som också skriver då att de har heller aldrig under sina långa karriärer upplevt ett hat på det här sättet. Samtidigt som det finns någon som älskar Macron. Han är liksom inte uppskattad, han är älskad. Han är inte avskydd, han är hatad, som en skrev. Så att det är en blandad bild.
Ja, jag kan varmt rekommendera den texten. Den publicerades som sagt i helgen som du har skrivit. Den här polariserade synen på honom, är det några speciella sakfrågor det kommer sig av, eller är det liksom hans person man tycker är annorlunda olika om? Har du någon uppfattning om det?
Ja, men det är ju delvis, alltså fransmännen vill ju ha en president som på ett sätt är kunglig. Och den sidan har han, men kanske lite för mycket överflöd. För han är en person som är en solitär. Han beskrivs som att han sitter själv i Elysée-palatset och bestämmer allting. Visst, han har rådgivare, han lyssnar, men det är han som bestämmer. Och han upplevs också som en arrogant person som anses... Jag tror att just det här att han var så ung när han, att när han blev vald, att han såg som ett underbarn liksom, som hade gjort karriär genom Rothschild, inte bara 2 år, men han tjänade stora pengar. Att han var så framgångsrik och samtidigt lite grann så kändes det som att han såg ner på vanligt folk. Det har funnits episoder där han har liksom uppmanat arbetslösa med typ kamma dig och skaffa ett jobb. Och det tror jag ligger honom i fatet. Att det känns inte som att han förstår vad vanliga fransmän går igenom just nu.
Mm. Fredrik, om vi vänder oss till dig. Vill du fylla i någonting kring det Therese beskriver om Macrons status just nu bland de franska väljarna?
Ja, men jag skulle vilja bara utveckla lite. Jag håller med om allt det som sades. Men han representerar ju också då, som ska man säga, den globaliserade, engelskspråkiga, välmående, Parisboende, bekväma personer som är bekväm i samtiden och de senaste decenniernas utveckling. Och det står i bjärt kontrast med liksom en arbetslös arbetare i norra landsbygden i norra Frankrike, eller någon som bor i en by där kaféet har lagt ner och nu kostar bensinen 20 kronor liter för man ska kunna köpa ett, åka till köpcentret. Så han liksom med sin person också representerar allt det som de här människorna avskyr. Man brukar prata om le clivage, alltså uppdelningen eller så här klyftorna. Det är inte bara socioekonomiskt, utan det är också liksom identitetsmässigt. Han är inte liksom förankrad i den franska jorden heller, va? Så liksom, det finns många olika dimensioner i det här.
Det pratas ju bland om de som har och de som inte har, och Macron är definitivt de som har president.
Mm. Ja. Det här låter ju väldigt bekant från många andra politiska miljöer, att man har då en urban elit, de här anywheres och så vidare som vi har diskuterat massor både i USA och Sverige. Är det en liknande uppdelning som vi ser i Frankrike som liksom, ja, som vanligtvis diskuteras numera i politiken?
Ja, men den har ju lite andra dimensioner. Det finns ju, det var någon sociolog som jag tror han jobbar på något sån här undersökningsinstitut som skrev någon bok här om året som fick jättestort genomslag, som handlade just om den här uppdelningen med de här människorna på landet och de här staden. Och där handlar det ju mycket liksom om, alltså i Frankrike, deras industrijobb har försvunnit, va? Och de har liksom la reindustrialisation som de pratar om, att man ska återindustrialisera. Det ska man göra med att ta tillbaka kontrollen genom att få hem fabrikerna igen och få, så här. Så det finns en reaktionär sak där som och han är ju en sån här, han älskar EU, han älskar globaliseringen, han är liksom för öppenhet och sådär, va? Så att det är liksom det är en perfekt konflikt egentligen mellan honom och Le Pen då, som står för den andra.
Det som jag tror att kanske många i Sverige inte riktigt har greppat är hur snabbt Frankrike har förändrats också de senaste decennierna egentligen. Hur de här liksom bagerierna, kaféerna liksom har lagt ner i många städer, liksom igenbommade, och fransmännen tvingas istället ta bilen ut till det amerikanska liknande köpcentret utanför stan. Och det är en bild som jag inte tror, när man tänker på Frankrike tänker man på små mysiga byar liksom som lever. Och de mysiga byarna är till stor del borta. Det finns självklart kvar massa mysiga byar, men det har hänt någonting.
Och Macron är då representant, han har ju dels gått på alla de här rätta skolorna som man ska gå i Frankrike, och han har ju också då haft en karriär då där man har tjänat pengar för så att säga den globaliserade ekonomin. Så då blir han en väldigt stark och tydlig motpol till just detta, förstår jag er rätt då?
Ja, han har kostymen som kostar 20 000 och allt det där. Så att, jag menar, ja, visst.
Ja, minst.
Ja.
Plus att han gick ju också till val förra gången på att reformera Frankrike, att modernisera Frankrike. Frankrike skulle bli en startup-nation med grön inriktning. Men oui.
Ja, just det. Men hur har det gått då? Och vad tycker väljarna om det?
Det har faktiskt gått ganska bra. De har ju alltid varit dåliga på det här med enhörningar och sådana här. Det finns ju inget från Spotify. Liksom. De har ju alltid varit efter. Så här. De har alltid varit lite liksom, bakom sådär, va? Men nu har det liksom kommit igång. Det har blivit en buzz kring att du fått en startup-scen i Paris som håller på med liksom såna här grejer. Så han har ju lyckats reformera arbetslösheten lägst på 30 år och sådär. Så reformerna har ju funkat liksom.
Mm. Man ska också komma ihåg att ja, absolut, och jag har besökt några av de här inkubatorställena i Paris, men han fick ju också en problematisk presidentperiod för att en pandemi som satt stopp för jättemycket och liksom sett höjda priser efter så här, så att det, och mycket strejker då när han skulle modernisera tidigare. Så att allt som han har förutsatt sig har ju absolut inte gått, men han har gjort ganska mycket.
Vi ska återkomma till pandemin och dess eventuella betydelse. Macron leder då, kan jag säga, alla opinionsmätningar som har publicerats. Ungefär lika klar tvåa är den tidigare då omtalade Marine Le Pen, som är då en välbekant politiker för de flesta svenskar. Namnet Le Pen har ju varit aktuellt i svensk politik sedan 1980-talet. Therese, vi vet ju alla att Marine Le Pen är extremhögern, eller en av extremhögerns kandidater. Vad finns det mer att säga om henne som politiker? Vad vill hon, vilka är det som gillar henne och vad har hon att erbjuda som inte Macron har, tycker folk?
Jag måste bara först börja med notera att Macrons kampanj försöker nu framställa henne som vad man på engelska kallar för the crazy cat lady, damen med katterna. Hon har ju 6 katter. Men hon är ju en välkänd figur. Hon försöker själv, hon värjer sig själv mot stämpeln extrem höger. Hon har velat lyfta fram att hon varken är höger eller vänster. Och hon har ju gjort upp med sin far så att hon liksom bytte namn på partiet, startade ett nytt Nationell samling heter den numera. Hon är fortfarande invandringskritisk. Hon är fortfarande kritisk mot EU, även om hon inte längre vill lämna, utan nu vill hon reformera inifrån. Men hon är liksom den här den raka motsatsen till Macron, kan man säga. Alltså det är henne som de här som då inte har ute på landsbygden gärna rösta på. Vi såg ju hur Erik Zemmour, den andra kandidaten, journalist, seglade upp och tog många av de här väljarna i början av liksom slutet av förra året. Han har nu sjunkit igen och hon har stigit. Hon har likt Jimmy Åkesson tonat ner sig, liksom flyttat sig själv längre in mot mitten. Invandringen är inte den stora frågan i det här valet. Hon har med det i sitt partiprogram, absolut, men det är inte det som hon kampanjar på, utan det är levnadskostnader. Det är den stora frågan. Och hon försöker ställa sig själv på vanligt folks sida. Det är liksom det viktigaste för henne, och där har hon väldigt hög trovärdighet.
Fredrik, lite samma fråga till dig. Marine Le Pen, vilka är det som står bakom henne? Varför gillar man henne? Och föredrar henne framför Macron?
Ja, men jag ska fylla i, det var ju det, precis det som Therese sa. Men hon har ju varit väldigt framgångsrik i det som man kallar för franska för de-diobalisation, alltså av normaliseringsprocessen. Hon har liksom tagit stora förändringar, och hon har också väldigt mycket byggt på att vara liksom charmig och mysig som person. Och sen så har ju att Zemmours roll har ju varit att trycka henne mot mitten, att göra henne mer naturlig. Hon är inte längre längst ut på högerkant, utan finns någon som är ännu tokigare. Va? Och så har hon tonat ner kulturkriget och invandringskritiken och kritiken mot islam. Och pratar mest om det som, vad var det du kallade det, Therese, köpkraft, säger de alltid på Vardasha, du sa levnadskostnader, var det? Men det är det här som hon pratar. Ja, men det är det här liksom att levnadsstandarden på något sätt, att man ska liksom få, det ska bli lättare att konsumera. Så hon står ju liksom, hon är ju vänster i ska man säga, ekonomiska frågor, stor välfärdsstat, mycket bidrag, statsstyrning med ekonomin och sådär. Så att men det här är ju uppenbart, hennes väljarbas är lågutbildade med låga inkomster och som bor i mindre städer och på landsbygden.
Jag måste bara lägga till det också, det här som Fredrik är inne på, jag säger på svenska, diabolisering. Alltså det är också någonting som Macron lite grann räds just nu, att hon ska ses som en normal kandidat, att hon därför inte blir den här polariseringen som vi såg 2020. vad blir det, 17, när folk gick man i huset för att rösta på Macron för att slippa då Marine Le Pen. Och därför så har Macron flera gånger sagt att hon och Eric Zemmour, det är samma sak, liksom. Det är samma skrot och korn, det är en röst på dem och en röst på någon av dem, en röst på extremhögern. Så att Marine Le Pen är på många sätt Macrons drömkandidat, men också en farlig kandidat just nu. För vi ser ju hur de närmar sig opinionen.
Ja, ni som minns historien minns ju då första gången en Le Pen var med i, eller var en av slutkandidaterna i presidentvalet, då mobiliserade ju mer eller mindre hela det övriga Frankrike mot, och när Chirac vann år 2000 var det, eller 1999 eller
något. 22 va?
2002 var det.
Ja. 2002. Ja, jag tänker så här, Fredrik var lite inne på det, så här gammaldags frågor som höger och vänster som politiken brukade vara förut. Vad skulle ni vilja placera de två huvudkandidaterna Le Pen och Macron på en höger-vänsterskala? Fredrik, du sa att då den jag kallade extremhögerns kandidat är kanske mer vänster på den gamla höger-vänsterskalan. Stämmer det?
Ja, hon är ju vänster i ekonomiska frågor och välfärd och sånt.
Mm. Vad tänker du, Therese? Försöker använda en höger-vänster-skala här? Går det att placera in kandidaterna?
Båda två gör ju en poäng av att de inte är höger eller vänster. Men där då Macron, han var ju minister under Hollande, Socialistpartiet, som ju då, Socialistpartiet är ju ett missvisande namn för svenska socialdemokrater ungefär.
Mm. Han tog så till vänster om svenska sossar skulle jag säga.
Okej, jag ger mig. Men han tog ju ett kliv höger ut när han blev president, eller en kampanj för att bli president, och kallas ju för de rikas president och sådär. Så att han är mitten kanske ish. Han kör en liberal, nu så flörtar han med vänstern. Mitten skulle jag säga, men lite utstickare höger ut och lite utstickare små utstickare, mindre utstickare vänster ut.
Jag skulle säga att han har gjort en väldigt intressant resa. Han började som liksom, varken höger eller vänster, blev någon slags, ska man säga, svensk folkpartist ungefär. Och sen har han gått höger ut under hela mandatperioden. 2017, före valet, så var han i Algeriet och sa att den franska kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Liksom. Och sen har han liksom i såna här kulturkrigsfrågor rört sig högerut, blivit mer kritisk mot islam och såna här saker. Bägge hans premiärminister är utpräglade högerpolitiker, finansministern kommer från höger och så vidare. Så han har ju varit rört sig åt höger under hela sin mandatperiod. Det är först nu, de senaste veckan, som har tagit ett steg vänsterut och börjat prata mer om bidrag och så här. Förutom också att under hela pandemin så var det ju väldigt mycket offentliga utgifter, och han får ju kritik från den traditionella högern för att han inte har hållit i pengarna.
Jag håller med, och det var det jag menade med de här små utstickarna vänsterut, att han under pandemin har strösslat ut pengar. Verkligen. För att hålla igång ekonomin och liksom, ja. Så här. Och det får väl ändå anses vara
och sen, på utstickarna vänsterut. På hans tal då här i helgen så lovar han ju massa bidrag igen och sådär.
Ja, och massa nya sjuksköterskor och äldrevården och sådär.
Vi ska också beröra några andra kandidater också, som kanske inte då kommer gå vidare till den sista omgången, men det är intressant att veta vad deras väljare tar vägen. Tänkte börja, Therese, med Jean-Luc Mélenchon, det är vänsterns kandidat. Han är på en ganska stabil tredjeplats i opinionen just nu och har gått ganska bra. Vem är han och vad vill han?
Han är inte vänsterns kandidat, han är den vänsterkandidat som det går bäst för. Det finns ju flera stycken. Liksom. De hade en diskussion om de skulle ena sig bakom en kandidat, och det bidde ingenting med det. Det var ingen som de ville inte. Men han ligger på runt 15-16% i mätningarna nu. Han har stigit ganska mycket senaste. Han är den kandidat som står längst till vänster, absolut. Han var trotskist, var sedan minister under en kort tid, liksom under Lionel Jospin. Lämnade det partiet och startade sitt eget parti lite senare, La France Insoumise, som väl betyder ungefär okuat Frankrike. Han beskrivs ofta som en vänsterpopulist. Det här är tredje gången han ställer upp. Han vill se ett helt nytt Frankrike. Han vill skriva om konstitutionen och starta en sjätte republik. Idag har man ju då den femte republiken. Han är mot NATO, mot EU, vill höja lägstalönerna, höja skatterna för de rika. Ungefär så. Det anses vara väldigt radikal. Och kanske inte till statsmannamässiga av många.
Det här med att lämna NATO i dessa tider, jag tänker i Sverige har vi ju vår NATO-diskussion nu, men är det en populär åsikt inom fransk vänster eller bland väljarna i allmänhet att Frankrike bör ställas utanför NATO?
Jag har inte sett några mätningar på det, jag vet faktiskt inte, men vad jag har hört så verkar det en udda position. Liksom.
Fast man, alltså det finns en anti-amerikanism, ja, ja. Och Frankrike lämnade ju den militära delen av NATO och var liksom inte medlem under 4 decennier eller någonting, tror jag. Lång tid i alla fall. Så att det finns ju liksom ett ja, inte motstånd kanske för starkt ord, men en skepsis. Och Macron kallar ju NATO för hjärndött för några år sedan i intervju med Economist och sådär.
Men, och det här, det är anti-amerikanism, det är också att man har en helt annan relation till Ryssland. Man tycker att man liksom, en helt annan diskussion i grundansats som är liksom, ja men Ryssland finns där, Ryssland är en stor europeisk civilisation och vi är tvungna att förhålla oss till den liksom. Så att det är helt väsensskilt. Och sen så finns det ju det här liksom att de tycker att de är en stormakt själva, de ska inte behöva andra för att kunna vara en stormakt. Så det är det här... så det är ju populärt.
Den franska kulturen.
Ja, eller de har ju helt, de är ju en helt sjuk självbild, men ja.
ja, vi ska ta upp ytterligare en kandidat.
Men får jag bara säga om Mélenchon, förlåt, men alltså man ska, det, han är ju en chavista, va? Han var också en putinist, så att han liksom, han är en apologet för förtryck, va? Det är liksom, det är inte en sosse, utan det är en sån här kille som snarare som beundrar auktoritära ledare runt om i världen. Va? Så att det, utrikespolitiskt är det en riktig farlig person.
Men och har han också blivit mer accepterad, precis som ni beskriver deaboliseringsprocessen? Man kan liksom vara putinist och ändå tämligen populär, låter det som.
Ja, det sjuka var, jag, precis innan jag gick in i den här podden så lyssnade jag på en annan podd där Erik Zemmour fick frågan om varför var det bara han som fick lida av sitt förhållande till Moskva efter invasionen. Le Pen och Mélenchon har ju stigit sedan dess. Va? Och det förklarade Zemmour med att hans väljare är liksom medelklass och borgerligheten på något sätt, va? Borgerskapet. Och de bryr sig mycket mer om sånt. Internationella frågor det säger han själv då, det vet inte hur det är, men det är den vanligaste förklaringen, vilket är väldigt konstigt. Så Mélenchon har också sluppit det, och för att han då liksom har väljare som inte är så engagerade i sådana frågor, men jag vet inte.
Men Mélenchon har väl tagit avstånd för invasionen och sådär nu, eller?
Just det, jo, det håller man aldrig.
Ja, precis.
Nu kom du in på Erik Zemmour, Fredrik, en annan hög kandidat. Han har ungefär...
Jag vill säga en sak innan Zemmour, förlåt. Men det som är viktigt nu också här inför andra valomgången är ju vad Mélenchons väljare kommer att göra.
Ja.
Mm. Kommer han liksom uppmana dem att gå och rösta då på Macron eller att de ska lägga ner sina röster eller att de ska stanna hemma? Så det är en väldigt viktig väljargrupp. Och jag tror också det är därför som Macron på det här stora mötet i lördags liksom gjorde sina små instick vänsterut.
Mm.
Precis, nu har vi pratat mycket om Zemmour redan, den andra högerkandidaten. Han har ungefär 10% av väljarna bakom sig just nu. Fredrik, berätta, vem är han och vad gör han?
Ja, han är en väldigt udda figur. För det första säger han då jude från Algeriet. Alltså hans föräldrar flyttade hit på 50-talet. Han har varit journalist från början, sen blev han liksom mer tyckare. Jag skrev debattböcker, jag brukar säga som en svensk Ivar Arpi ungefär. Så väldigt känd, väldigt mycket, han har egna tv-program i tv och så här, väldigt känd för den här debattör från olika debattprogram. Sen så började det mullras liksom i våras om att han skulle ställa upp som en kandidat, och det startades gräsrotrörelser och så där, och så började han och annonserade sin kandidatur, och han steg ju som en raket under hösten. Fransk media var helt besatt av honom. Det enda man pratade om det hela hösten var Zemmour, Zemmour, Zemmour. Men det är inte lätt att bli politiker när man varit journalist. Så att, ett antal misstag. Han är oerhört radikal. Han har dålig kvinnosyn. Han säger liksom att islam är inte kompatibelt med republiken. Han gör massa, han är dömd för hets mot folkgrupp 3 gånger. Alltså, så det är en riktig näst liten figur. Liksom. Och han är då ekonomiskt höger också till skillnad från Le Pen. Men det enda han bryr sig om är ju kampen mot islam. Mm.
Therese, vill du komplettera någonting angående Zemmour och hans...
Ja, men på tal om hans unkna, jag måste bara säga om hans unkna kvinnosyn, alltså han säger ju saker som att kvinnor är mindre intelligenta liksom, och hyllar det manliga geniet och sådär. Men ja, alltså, det är ju som Fredrik var inne på innan, det är ju liksom mer en borgerlig väljare som har, alltså han blev ju programledare på de typ motsvarigheten till Fox News som vi ska hålla och sa saker som passade vissa typer av väljare, liksom, men då mer de vanliga republikanska väljarna. För republikanerna är ju ett parti som, precis som PS, de här stora klassiska folkpartierna, och de menar inte liberalerna, utan de breda partierna, är ju liksom, båda är ju nästan till raderade ur fransk politik. Pécresse, Valérie Pécresse, som är ju då republikanernas kandidat, hon ligger väl på runt 10, strax under 10% någonting just nu. Och PS-kandidat ligger på 2%, Anne Hidalgo. Han lyckades liksom fånga de republikanska väljarna framförallt, skulle jag säga.
Jag såg, jag tror det var någon vecka sedan så där, så det talades mycket om att Simons anhängare på något möte skrek om att Macron skulle vara en mördare. Vad menar de med det? Var av detta utbrott då?
Det var så att Zemmour, det var ju på Trocadéro i Paris, och det var 10 000 människor, det var liksom så här det största mötet som hade ägt rum hela valrörelsen. Och då hade Zemmour precis dragit massa namn på människor vars nära anhöriga hade dödats av terrorister. Och, så där. Och då uppstod det liksom en Macron-assassin. Med resonemanget att det var Macrons öppenhetspolitik som hade släppt in de här muslimerna som sen hade dödat fransmännen. Men Macron, eller Zemmour hävdade att han inte hörde det, för det var utomhus och han hade ingen möjlighet liksom att, för att han fick kritik sen för att han inte sa till. Men han sa bara, jag hörde inte vad de sa, det är helt omöjligt.
Ja. Det var någonting jag såg i nyhetsflödet. Ja. Det finns två stycken då kandidater som, ja, även om hon inte själv beskriver sig som extremhöger, så kommer hon därifrån. Är det så enkelt att Le Pen har då blivit så pass accepterad och etablissemangs kandidat hade helt enkelt öppnade platsen för ytterligare en längre till höger? Vad säger du till det? Är det den enkla analysen eller?
Jag skulle nog snarare säga att han tog sig platsen, han slog sig in liksom, och i och med att han var så mycket längre ut än vad hon är så blev, i kombination med att hon själv har försökt förflytta sig också i och för sig, men hon framstod som så mycket mindre radikal än vad Zemmour är.
Okej. Jag tyckte det var intressant det ni sa tidigare där, att de två stora partierna tidigare då, nu deras kandidater har minimalt stöd, alltså Mitterrand och Hollandes socialdemokratiska eller socialistparti då, 2% bara stödjer. Vad är det egentligen? Det här är ju självklart för er som följer fransk politik, men jag tror inte alla har hängt med. Hur kommer det sig att de här två stora vänster- och högerpartierna har kollapsat helt enkelt i opinionen? Vad är det som har hänt? Kan ni bara ge oss en kort... Ja, men,
först måste man förstå att fransk politik är lite annorlunda än vad den här. Alltså, det är ofta knutet kring en viss person. Alltså, högerpartiet har just hetat olika saker genom tiderna. Alltså, LR då, det republikan, det grundades väl av Sarkozy tror jag på 00-talet. Innan hette de ju RPR som då hade grundats av Chirac. Va? Så att de här förnyas ganska ofta. Socialistpartiet är väl äldre men var inte heller det stora. Det var ju Radicaux från början som var de stora. Så det har gått upp och ner men det är en enormt stor strukturell förändring. Tänk om Socialdemokraterna skulle få 5% i ett riksdagsval och Moderaterna skulle få 7%. Det är så stora förändringar. Men det har ju fångats upp på andra sätt. Mélenchon spelar mycket den rollen som Socialistpartiet gjorde tidigare och kom ju därifrån från början. Men det här är också ett uttryck för att konfliktytorna är, vi pratar om Galtan i Sverige och sådär, det är andra konfliktytor än den vanliga socioekonomiska, ska vi ha högre eller lägre skatt eller mer eller mindre bidrag liksom.
Therese, vill du komplettera det Fredrik beskriver om förändringarna?
Jag tror att båda partierna lite grann är lite vilse, tappat kompassen, och så har de då inte lyckats få fram tillräckligt starka kandidater. Valérie Pécresse, som då är för republikanerna, hon i början efter att de hade ju ett primärval som hon vann. Och i början såg det ut som att hon skulle kunna utmana Macron på allvar, och liksom mätningarna visar att om det skulle vara hon och han som gick vidare till en andra valomgång, så skulle hon till och med kunna slå honom.
En mätning
nästan till i alla fall. Okej, okay. Ja. Men hon kom nära i alla fall. Hon var den som gjorde bäst ifrån sig då. Och hon har sen liksom inte lyckats leverera. Hon har gjort ganska dåligt ifrån sig på de här mötena hon har hållit och sådär. Hon har liksom inte lyckats slå sig igenom bruset. Och jag tror liksom kombination av svaga kandidater och vilsna partier.
Men det finns också en sak, alltså, varken under merparten av republikans tid så har det varken funnits en Macron eller en Zemmour. Och utrymmet mellan Macron och Zemmour är ju ganska litet. Och där har hon inte liksom lyckats skapa sig en yta. Därför att det finns inget skäl till att rösta på just henne. Antingen gillar man liksom det hårdföra antimuslimska eller så är man lite liberal och öppenhet och då röstar man på presidenten. Så att hon äts helt enkelt upp liksom av de här andra två.
Helt sant. Helt sant.
Men om vi ska gå då till lite skarpt läge. Det görs ju också opinionsmätningar då där man bara jämför två kandidater mot varandra eftersom det förmodligen kommer bli så i en avslutande omgång. Och som Therese sa lite inledningsvis, Macron har ju haft en stor ledning då mot övriga kandidater. Men bara de senaste veckorna har jag sett att det börjar tajta till sig lite och att det inte är helt självklart längre att han kommer besegra då Le Pen som ser ut att bli motkandidaten. Vad är det som har skett de senaste veckorna? Är det bara att det närmar sig val och folk blir mer osäkra? Eller är det några skarpa frågor som har avgjort? Vad säger du, Fredrik?
Alltså, senaten hade en rapport som visade att man hade köpt tjänster av konsultbyråer som McKinsey för 1 miljard euro. Och som visade sig att McKinsey inte betalar skatt i Frankrike. Och den frågan sammanfattade ju hela det som är Macron. Näringsliv, en amerikansk konsultbyrå, något konstigt. Varför kan inte den franska staten? Vi har ju de bästa kvalificerade statstjänstemännen i världen, säger de så här. Va? Vad är det med den här liksom pro-amer-engelsktalande presidenten vi har, den här snubben med sin kostym som åker kring i världen och lajvar liksom managementkonsult? Så kan vi inte ha det liksom. Så att det har liksom, och så kommer liksom då Le Pen vad som försöker vad säga, men jag vill ju att arbetarna på Renault ska ha kvar sina jobb, och det blir liksom en perfect storm för henne med den här grejen.
Kombinationen med att Macron då knappt har kampanjet, så nu har han ändrat sig, för nu börjar han bli orolig för Le Pen, så nu börjar han synas mer, men han var fullt upptagen med att vara statsman och att prata med Putin och att medla liksom, så att han har liksom inte varit del av valkampanjen. Han deklarerade ju inte att han ville ställa upp för en liksom allra sista stund, och liksom presenterar först inte ett program, utan det dröjde allting. Alltså, det fanns en känsla av att han kanske tog det här för givet och inte, alltså återigen den här arrogansen liksom, att han inte liksom ansträngde sig. Och också då i kombination med att Le Pen, hon hela tiden tog upp det här med att det har blivit så dyrt, det har blivit så dyrt, det har blivit så dyrt. Jag förstår hur jobbigt det är för er att tanka bilen och att ha råd och liksom, med allting. Medan då Macron svävade någonstans ovanför folket och inte engagerade sig. Och det har han fått liksom lite grann äta upp. Och det är därför vi nu ser en annan Macron också. Mm.
Kommer Le Pen att hinna i kapp och förbi? Vad tror ni?
Nej, jag tror inte det.
Nej, det tror inte jag heller, men risken finns.
Mm.
Det var en sak som ni nämnde tidigare, det här med vad som händer med de andra utslagna kandidaternas väljare så vidare. Hur funkar det så att de kandidaterna helt enkelt ber sina väljare att rösta på någon annan och det brukar följas, eller hur fungerar det så att säga?
Ja.
Det är så.
Ja, men man säger det ju, det är väldigt viktigt. De får redan frågorna liksom, och alla kandidaterna får ju fråga vem, om inte du går vidare till omgången, vem kommer du stödja då, va? Så det här är det spelet har ju varit liksom stått i centrum för stor del av debatten, och det vägrar de alltid svara på.
Men sen ska man också veta att det är väldigt många fransmän som ett inte har bestämt sig och två inte ens har bestämt sig om de vill gå och rösta eller inte. Jag såg någon rapport från Tankesmedia precis här på förmiddagen som sa att 30%, eller nästan en tredjedel, ännu inte vet om de kommer gå och rösta överhuvudtaget. Så att det är ju jätteviktigt vad som sker med alla de här då som inte, vars kandidater inte går vidare. Väljer de att gå och rösta? Och att den här väggen man har sett tidigare mot vem som helst som heter Le Pen i efternamn, om den kommer hålla, eller om man istället då ligger på sofflocken för man tycker att Macron är lika illa. Det tror jag kommer avgöra.
Vi ska ta och börja runda av snart. Jag tänkte bara fråga er som är intresserade. Om man då som svensk är intresserad av att följa det här närmare. Har ni något bra tips på vart man ska vända sig? Dels om man kan franska. Vart ska man titta då? Finns det några bra poddar eller tv-kanaler eller tidningar? Eller dels om man inte kan franska. Finns det någon som kan hjälpa oss, vi som är lost in translation? Fredrik, vad har du för förslag?
Alltså jag lyssnar nästan bara på poddar. des l'invité du 8h20, France Inter, question de confiance, RMC, l'interview politique, LCI, mais au punchline, selon ça, hein, punchline pour Europe 1. Et mes mythes favorites du programme étaient C'est dans l'air. Est-ce que je laisse à mon blog, francepolitique.se?
Mm. Det är utmärkt. Therese, har du någonting att rekommendera?
Jag prenumererar på massa olika nyhetsbrev och det tycker jag är ett bra sätt att få en överblick. Och det gör jag då från alla de stora franska tidningarna, som jag är en tidningsdinosaurie. Men samtidigt så, om man då inte kan franska, så tycker jag att man kan, men då prata engelska, vilket de flesta svenskar gör. Så Politico, europeiska Politico, har ju just nu en väldigt bra överblick över franska valet på engelska, där man också får en liksom, de kör så här polls of the polls, så att de kör snittmätningar som man ser väldigt tydligt. Så det är nog mitt bästa tips om man inte kan franska.
Mm. En sista fråga ska ni båda få. Finns det någonting ni tycker i svensk rapportering och den svenska debatten som vi inte riktigt förstår, eller som ni så att säga skulle vilja lägga till att det här är viktigt att komma ihåg, men ni missar de flesta, alltså något, eller som jag inte har frågat om nu exempelvis, alltså helt enkelt något som är lost in translation. Fredrik, skulle du vilja lyfta upp någonting där?
Ja, att Nicolas Sarkozy inte vill stödja Valérie Pécresse är något som pratas väldigt, väldigt mycket om i fransk politik. Och den förra presidenten då, som har skapat det här partiet, är tyst. Va? Och när de, på hennes stora möte då här om veckan, så nämndes Sarkozys namn. Då började folk bua spontant i publiken. Så det här är ju en konfliktyta och det är ju ett sår i henne. Plus Marion Maréchal då, som är systerdotter och väldigt nära personligen till Le Pen, som har anslutit sig till Zemmour. Och vilket också är så här skvallrigt, men väldigt spännande. Och hon kan mycket väl ta över. Och sen hela omstöpningen, hur kommer fransk politik se ut om 10 år? Det kommer ju vara en konflikt mellan Maréchal och Édouard Philippe, alltså Macrons efterträdare, före detta premiärminister.
Vill du lyfta fram någonting på samma sätt som Fredrik gjorde?
Jag vill nog helst fylla på vad Fredrik sa. Marion Maréchal är ju absolut ett framtidsnamn, sånt man ska lägga på minnen, alltså systerdottern då. Och där har ju även Jean-Marie, gamla patriarken också, som han stödjer också Zemmour. I övrigt så är det här är typ sån fråga som jag kommer på ikväll, att det där borde jag ju sagt, och det där borde jag ha sagt. Jag kommer nog inte på någonting just nu.
Men ni har sagt massor med jättebra saker.
Jo, en sak. Att betala Sarkozy. Att han ser, jag tror han ser mycket av sig själv i Macron. Eller så som han gärna skulle vilja vara i alla fall. Och att det är liksom del av anledningen att han inte liksom ställer sig på Pécresse sida.
Stort tack båda två för att ni ville vara med i podden. Therese Larsson Hultin och Fredrik Segerfeldt.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Kanske ska ta en ny podd inför den sista valomgången exempelvis. Om ni vill det, så, eller inte vill det, tycker det är en dum idé, så kan ni också mejla oss på ledarsidan@svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.